En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej, My Ravada här. Jag är inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Och i den här podden intervjuar jag våra makthavare. Nu ska ni få möta Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Välkomna till My och makten. Välkommen hit, Daniel Heldén.
Tackar.
Gillar du att köra bil?
Ja, det gör jag faktiskt.
Har du en bil?
Jag har en bil. Jag har en gammal laddhybrid som vi tänkte byta ut nu. Alltså en plug-in såklart, så att man kan ladda ordentligt.
Vi kommer att prata en del om bensin. Vet du vad bensinen kostar idag ungefär?
Jag tror att den ligger på 15,60 eller något sånt.
Mm, 16 kronor.
Okay.
Ja. Men ni tycker att det ska bli dyrare att köra bil. Hur mycket mer kommer bensin att kosta med politik?
Ja. Egentligen så vill vi inte att det ska bli dyrare i sig. Vi vill se till att vi kan ställa om, att svenskarna kan ställa om. Att vi har en regering som hela tiden ser till att göra det billigare och låsa in svenskarna i ett beroende av det fossila. Så där jobbar vi med. Och vad vi säger är att det kommer att kanske kosta en 2 kronor mer med vår politik.
Ja, för konsekvensen är ju ändå dyrare drivmedel. Mm. Och ni vill ju fortsätta då att upp till 2030 ska kunna kosta 5 kronor mer för bensinen. Så upp mot 20 kronor ska vi. Tycker du räcker det där i pris ungefär?
Alltså vad vi har sagt är att nu behöver vi se till att börja blanda in det förnybara i bränslet. Därför att det kommer nya regler om drygt ett år som ändå kommer göra det här. Så vad vi gör är att vi fasar in ett system som EU ändå kommer att göra. Och alla andra partier, de försöker smita undan och inte säga att det här kommer. Så vi är egentligen så att vi ser till att svenskarna redan nu är på banan så att det inte blir en smäll om något år.
Mm. Men det kommer att bli dyrare, det är det ni vill säga. Ni är det enda partiet, precis som du är inne på, som säger att det blir dyrare med bensinen.
Ja, men exakt. Vi är det enda partiet som säger det. De andra låter bli att säga det som faktiskt kommer. Och det är oavsett vilket parti som sitter vid makten så kommer det bli dyrare att tanka med fossila bränslen därför att EUs regler kommer att spela in här. Så vi talar bara om hur det är och de andra duckar.
Vad tycker du är ett rimligt pris då per liter bensin?
Det viktiga är ju att vi får till inblandning av förnybart för den som kör med en förbränningsmotor. Och sen så att vi ser till att de som inte har möjlighet att ställa om kan faktiskt gå över till elbilar. Och där har ju vi en riktigt bra politik. Så att de som bor på landsbygden och har längre att förflytta sig, inte har tillgång till kollektivtrafik, kan leasa en elbil för 5 kronor, motsvarande 5 kronor liten bensin. Och det tycker vi är ett rimligt pris.
Ja, men samtidigt är ju många som har fossildrivna bilar och ni säger då att det kommer att bli dyrare. Samtidigt så kan man ju göra någonting åt bensinpriset politiskt. Men det är inte någonting ni vill göra. Ni tycker att det ska kosta mer att köra fossildrivna bilar.
Ja, men alltså det som regeringen har gjort, man har ju subventionerat den fossila bränslet med, jag tror att det är 25 miljarder eller något sånt där per år. Och det har du gjort att svenskarna nu kör mer bil. Man går mindre över till elbilar eftersom man tog bort alla subventioner till elbilar. Och vad vi gör, vi har politik då som istället hjälper svenskarna att byta till elbilar och också se till att faktiskt gå över till de förnybara bränslena i bilarna. Regeringen gör precis tvärtom och låser in hela svenska folket i ett fossilberoende. Så vi har en annan lösning som löser svenskarnas problem framåt, men det gör inte de andra partierna.
Men faktum kvarstår då, det är väldigt dyrt med elbilar. Många har ju fossildrivna bilar. Ni vill att det ska bli dyrare med bensin. Människors missnöje med de höga bensinpriserna, det har ju beskrivits som en stor del till att er politik dömdes ut av väljarna i det förra valet 2022. Då var det uppe på 21 kronor ungefär. Men ni vill ju upp då till de här nivåerna igen. Vad skulle vara annorlunda den här gången på hur väljarna ser på er politik?
Ja, men för det första så har vi då ett förslag på ett så kallat Sverigekort. Man ska kunna åka kollektivt var som helst i landet för 500 kronor i månad som en vuxen person. Det är en subventionering som gör att man faktiskt kan välja kollektivtrafiken. Om man bor som vi sitter nu i Stockholm till exempel, det är jättebra eller där det finns. Och för de andra så gör vi ett stöd just till att man kan leasa elbil. 1500 kronor i månaden så kan man då leasa en elbil. Vi ger ett stöd till också att byta till elbil, det vill säga en bonusdel som är helt nödvändig för att få fler att byta, att köpa en elbil. Det blir en höjning av bränslepriset, men det använder vi också till en grön återbäring till de som bor på landsbygden och inte har alternativen. Så att de får en kompensation för prisökningen.
Men en grundfråga för er nu är hur omställningen ska bli mer rättvis. Mm. Det är det du är inne på här, ju att man ska kompenseras om man inte kan ställa om på ett lättsamt sätt. Vad har varit orättvist tidigare?
Inblandningen av biodrivmedel till exempel, det slog ju jämnt över alla oavsett vad man hade för förutsättningar. Och där fanns det ju en orättvisa som inte var bra, därför att det finns massor med människor som inte hade möjlighet att byta till någonting annat, åka kollektivt till exempel som man kan på många ställen. Eller att de helt enkelt inte hade råd att skaffa en elbil. Och vad vi gör nu då med rättvisa omställning som vi ser, det är ju att se till att de som inte riktigt har förutsättningarna, de får stödet att kunna ställa om.
Du var inne på det att om man bor på landsbygden ska man till exempel kompenseras om man behöver en bil. Men om man är fattig i stan då? Ja. Vad finns det i er politik för den personen?
Ja, men för det första så är det ju då att sänker ju då med det här Sverigekortet priserna för kollektivtrafiken i hela landet. Och i städerna så finns det ju så mycket kollektivtrafik. Det är ju inte så många som verkligen behöver bilen i städerna. Och de som har bilen är oftast de som har mera pengar, helt enkelt.
Du är inne på det nu här, att det finns olika anpassningar för olika grupper då i samhället. Det är ju ändå då liksom ett system som ska anpassa efter individen. Men hur ska det administreras? Alltså det verkar ju vara ett väldigt komplicerat bidragssystem som ni vill använda här.
Ja, om vi plockar bort dem som är i städerna som är en liten grupp. Så på landsbygden så är det ju så att om man bor i vissa regioner så får man då antingen leasa en elbil. Och det är ju då om man är medel- eller låginkomsttagare. Höginkomsttagare bedömer vi behöver inte det. Sen det här stödet då som vi har tänkt oss, den gröna återbäringen som då kommer från de höjda drivmedelspriserna. De går till de med lägre inkomster och det är inte så komplicerat att administrera. Vi vet precis vilka de är med de system som redan finns idag. Så det behöver inte vara komplicerat.
Nej. Jag förstår fortfarande inte riktigt hur det här ska gå till. Och jag har ju ändå suttit på väldigt många presskonferenser nu när ni har haft dragningar. Ja. Varit med hela vägen när det här systemet har utvecklats.
Vi kan ta vart ett av de här förslagen så kan jag förklara.
Alltså hur ska det fungera om du försöker förklara för mig ändå? För att det verkar ju vara ett väldigt komplicerat system. Det verkar som att den personen som ändå behöver ha sin bil, som kanske har det ganska bra då och har en fossildriven bil, den kommer ändå att drabbas av de här höga bensinpriserna som ni har sett som ett problem för er att människor inte gillar. Så var landar vi här då?
För första säger jag bara att det som vi säger är att vi beräknar att bensinpriset går upp ungefär med 2 kronor, vi har inte sagt 5 kronor. Sen finns det ett EU-system som inte vi vet riktigt hur det kommer slå längre fram.
Nej, beräkningen där är ju att det går upp till 5 kronor ungefär, högre pris.
Vi första steget är 2 kronor. Mm. Nej, men sen är det inte så komplicerat. Om du bor på landsbygden eller glesbygden och är en medel- eller låginkomsttagare, då får du det här stödet. Du får de här pengarna. Och det är oavsett om du har en fossilbil eller inte. Alla får det som är vuxna. Och sen får man göra vad man vill med de pengarna. Då kan man ha en elbil och då får man mera kvar. Eller så har man en fossilbil och kompenseras för den prishöjning som är. Så att alla får det stödet som bor i de här områdena. Klarar vi inte klimatmålen, klarar vi inte få ner utsläppen, då är vi i ett riktigt risigt läge. Och det är verkligen risigt läge. Det handlar, som jag brukar säga, om en existentiell kris vi är på väg emot om vi inte gör det här.
Nu har vi några kortfrågor. Du har en minut på dig att svara på så många frågor som möjligt. När flög du senast?
Jag tror att det var 2019.
Ska man flyga?
Om man behöver.
Får man flyga mellan Stockholm och Göteborg till exempel?
Det tycker jag inte. Man ska åka tåg där.
Ska man äta kött?
Om man vill. Desto mindre, desto bättre.
Miljöpartiet vill ju ta tillbaka uttrycket miljömupp. Är det en bra idé? Ja eller nej?
Det återstår att se, men jag tycker att det fungerar bra nu.
Är du en miljömupp?
Jag tror att folk skulle tycka det. Men jag, som jag sa tidigare, kör ju bil.
Vem tycker du bäst om av de andra partiledarna?
Ja, osökt. Du får inte säga Amanda Lind. Amanda Lind säger du.
Nej.
Innan du säger det. Här.
Någon annan?
Jag tycker att det är jättesvårt att värdera dem på det sättet.
Du ser pass.
Ja, jag ser pass. Mm.
Drömmer du om att Greta Thunberg blir miljöpartist?
Det vore ju roligt, men å andra sidan så gör hon ju ett fantastiskt jobb utan att prata om vilket parti hon tillhör.
Norrland eller Stockholm?
Den var svårast faktiskt.
Du får svara.
Ja, jag är född i Luleå och bor i Stockholm, så jag hamnar kanske någonstans däremellan. Det är ju ett jättetråkigt svar. Men
Östersund?
Ja, Härnösand kanske. För där bor ju Amanda.
Det här med miljömupp, vad skulle du säga att det betyder då, det uttrycket för dig?
Alltså man har ju försökt att få det till att vara något form av skällsord. Egentligen så betyder det ju att man bryr sig om klimat och miljö. Och det finns ju positivt i det. Sen förstår jag att folk försöker liksom peka på olika tv-program och annat. Men för mig så är det något positivt. Man värnar naturen, man värnar klimatet. Man tänker solidariskt på andra människor och djur och natur.
Vi ska byta ämne och prata om den gröna omställningen. Ni och andra har ju pratat om en grön industriell revolution i norr. Mm. Finns den fortfarande?
Absolut. Det händer otroligt mycket norrut.
En stor del i den här gröna revolutionen och de här industrierna är ju Northvolt, Stegra, Hybrit, när man känner igen. Mm. Företag med blandade, varierade resultat. Företag som ni haft stort hopp till. Mm. Så vi ska höra lite hur det har låtit.
Klimatomställningen har redan gett oss en industriboom i norra Sverige med stärkt export och ökade arbetstillfällen.
Med att också göra en insats för att rädda världen, att bygga de nya hållbara industrierna som ger oss hållbara produkter.
När det gäller till exempel Northvolt, det pågår ju produktion där av batterier idag som regeringen håller på att slarva bort. Och därför så tycker vi att regeringen bör gå in och staten bör vara en delägare i en övergångsfas. Annars så kommer vi inte klara omställningen.
Det här sista klippet var ju från i våras. Mm. Ni tyckte att staten borde gå in i Northvolt. Vad tänker du om det nu?
Ja, alltså det där läget, för det är ju intressant att vi var ju där uppe och tittade på och pratade med de som jobbade på fabriken och med kommunen och så vidare. Det pågick ju produktion på 2 av 5 linor med batterier. Och då fanns det ju risken här att man skulle lägga ner fabriken och splittra upp den och sälja alla maskiner. Och då tyckte vi att staten borde gå in i den övergångsfasen och se till att vi liksom behåller batteriproduktion.
Vad tänker du nu?
Ja, men nu har ju ett amerikanskt bolag, Lighten, gått in. De har ju köpt anläggningen, de håller på att avsluta det hela. Vi var för några veckor sedan i deras fabrik i Västerås som de har köpt också från Northvolt. Det är ju fullständiga produktionslinjer som står där. Det är ju jättebra att de gjorde det. Risken var att ingen skulle gå in och köpa upp det. Men nu kan det ju rulla på.
I veckan rapporterade Aftonbladet att tidigare arbetare på Stegra planerade för en hungerstrejk för att inte ha fått betalt. Och bara en dag efter det var det en stor polisinsats på Stegra på grund av arbetsmiljökriminalitet. Vad tänker du om det här med liksom facit i hand? Har ni tänkt rätt kring de här gröna industrierna?
Alltså om det är så att det finns arbetsmiljöproblem på anläggningar så ska man ju ge sig på det. Och det har ju ingenting att göra med den gröna omställningen i sig. I så fall är det ju någonting hos företagsledningen, någonting man har gjort fel på det området. Men de här industrisatsningarna är ju helt nödvändiga för att vi ska klara klimatomställningen. Och också för att vi ska klara jobben i Sverige och att vi ska få en bra utveckling på landet. För att det som händer nu, det är ju att Kina håller på att springa om Europa. De har en fantastisk utveckling ur omställningsperspektiv. Man pratar om att de kommer klara och börja få ner utsläppen redan i år. De bygger elbilar som ingen annan klarar av. De håller på att utveckla det gröna stålet och de bygger ut det förnybara. Där måste ju vi vara, annars kommer vi ju tappa konkurrenskraft.
Ja, men de här gröna industrierna som nu har växt fram och som då som sagt har varierande resultat. Mm. Northvolt är ju en av Sveriges största och mest spektakulära konkurser.
Mm. Ja.
Alltså med det här i åtanke, har ni tänkt rätt kring de här gröna industrierna? Har det hanterats på rätt sätt, tycker du? Har ni varit naiva?
Nej, inte alls. Det här är ju företag, det är ju mest privat kapital som har gått in och stöttat de här företagen, eller de som har förlorat pengar. De har gjort bedömningar att det skulle fungera. Det är ju inte lätt att starta nya verksamheter i en övergångsfas när man ska göra teknikskiften. Jag brukar prata om Sandvik, ett fantastiskt svenskt företag som är världsledande på sitt område när det gäller bland annat verktyg och annat specialstål. När det startades på 1800-talet av Göransson någonting. Han köpte ett patent, delvis ett patent på Bessemer-teknik, hur man kan göra saker och ting. Det gick i konkurs. De höll på flera gånger och försökte få det att gå igång. Det är inte lätt att starta någonting och det måste vi ha med oss. Men nu är det ett företag som rullar på. Nu har ju, när det gäller Northvolt så har ju Lighten köpt upp det. vi ser att de kanske kommer få igång det, och det är ju jättebra.
Men där vi befinner oss nu, tycker du att man borde satsa mer eller borde man satsa mindre på den här typen av industrier, den gröna omställningen idag?
Det går inte riktigt att säga så. Men om man tar då, vi behöver batterierna, och det är klart att vi kan köpa alla batterier från Kina. Och det vill inte EU, det vill inte vi heller. Vi vill att det ska finnas en produktion här för att säkra upp det. Så visst, det behövs. Helt nödvändigt. Vi har när det gäller stålet, ska vi lägga ner stålproduktionen i Sverige? Det vill vi ju inte. SSAB håller ju på att bygga nu nytt stålverk i Luleå med teknik som också är fossilfri. Och det pratar man inte om att de har dragit igång det. Det pågår så mycket och det här behövs. Det är helt nödvändigt skulle jag säga.
Men vad ska staten ha för roll då? För att som det ser ut nu, de här inte väl, särskilt välskötta företagen gör ju att skattebetalarna förlorar miljarder som staten har gått in. Det kunde varit mycket värre. I vissa länder satsar man mer på den här typen av företag än man har gjort i Sverige från statligt håll.
Ja, ja.
Men tycker du att staten borde gått in mer här då? Alltså, eller ska man gå in, är det all in eller borde man vara all out?
Alltså, staten behövs runt de här företagen. Northvolt gick i konkurs. Stegra vet vi inte ännu.
För dessa... Men tycker du att staten borde lägga mer pengar i de här gröna företagen i norr nu?
Jag tycker framförallt som tidigare regeringen gör. De pratar ner den här verksamheten. Man läser utländsk press. Jag läste New York Times häromdagen och då skriver man det att den svenska regeringen gör så att de har svårt att få in sina pengar för att man pratar negativt om det.
Vad skulle ni göra om ni satt i regering efter ett möjligt maktskifte 2026?
Vi skulle se till att det finns pengar som går att använda. Sen kan inte jag avgöra om man just nu skulle skicka in i Stegra. Men där fanns det ju pengar som regeringen sen har låst in. Därför att Sverigedemokraterna sa att de här får inte användas till det här.
Så du kan inte svara på om ni skulle lägga mer pengar från statligt håll eller mindre pengar?
Sannolikt så skulle vi lägga mer. Sen kan inte jag säga om det är just i de här företagen. Men vi behöver stötta den här industriomställningen. För det är så nödvändigt att vi gör det. Det kommer inte att fungera annars. Det går inte att göra en sån här stor omställning om vi inte satsar pengar. Men däremot så vet jag inte om Stegra skulle ha pengarna eller om jag skulle ha lagt in mer just nu. Ja, nu behöver man inte det i Northvolt. Allt har gått i konkurs och det byggs upp igen. Men det kommer flera företag. De behöver ett statligt stöd.
Så oavsett vad det kommer att kosta så behöver man stötta de här företagen?
Jag har inte sagt att det är så, oavsett vad det kostar. Utan det är ju en bedömning och det är ju, man tittar på vad de har fått, de här företagen, så är det ju en liten del av det stora hela. Alltså, vi har en regering nu som ska lägga ner 400 miljarder på kärnkraft och sen 400 miljarder på lån till de här kärnkraftsbolagen helt onödan. Och så pratar man till exempel om Stegra. De håller på att försöka ta in varje 15 miljarder just nu för att få sakerna att fungera. Proportionerna är helt absurda när regeringen håller på med såna här saker.
Vi byter ämne. Varför är det självklart att ni ska sitta i en regering om det blir maktskifte? Miljöpartiet alltså.
Självklart därför att vi behövs. Vi är det enda partiet som till exempel har en budget som ser till att klara klimatmålen och få ner utsläppen.
Så självklart där... också för att ni har ju kongressbeslut på att fälla alla regeringar som ni inte sitter i.
Ja, det är en annan aspekt. Men vi har ju det därför att vi tycker det är helt nödvändigt att vi finns med i en regering.
Ni regerade med sossarna i 7 år. Mm. Ni hoppade av med mindre än 1 år kvar till valet. Var det ett bra beslut, tycker du?
Alltså, jag var inte med då. Och man gjorde bedömningen att med den budget som då helt plötsligt dök upp och som var Sverigedemokraterna, så att man inte kunde sitta på den. Jag kan inte riktigt avgöra, men det var bra så här i efterhand. Det går bra för partiet nu, så vi ser fram emot att sitta nästa regering.
Men går du att lita på er då, att ni inte skulle hoppa av en annan gång om ni inte får som ni vill?
Ja, man kan lita på oss. Det kommer inte ske. Vi behöver en stabil, bra regering där vi finns med, och det är helt nödvändigt. Vi kommer att rösta grönt till den regering vi sitter i.
Vi har en tittarfråga till dig.
Tjena Daniel, jag har en fråga. Varför är du emot kärnkraft med världen, alltså om den ser ut som den gör nu, hur kan du vara emot det? Det är bara positivt.
Ja, vad säger du till Marcus?
Kärnkraften behövs inte. Det förnybara byggs ut enormt. 90% av all ny elproduktion i världen är förnybart. Av de 10% som är kvar så är nästan ingenting kärnkraft. Det är fruktansvärt dyrt. Svenska hushåll ska betala notan. Det är också en farlig teknik som vi inte bör gå vidare med. Det finns alternativ, så varför lägga pengarna på det här?
Ja, ni är emot kärnkraft.
Ja.
Men hur ska det gå om ni ska regera med Socialdemokraterna? Är det omöjligt för er att kompromissa kring att man ska avveckla kärnkraften?
Ja, men vi har inte sagt att vi ska avveckla kärnkraften som finns. Den har vi beslut på att den får arbeta tills vi har byggt ut det förnybara. Så där är, vi liksom, är det inte ett problem. Och det, jag skulle säga att det inte är ett problem heller när det gäller ny kärnkraft. För att den bedömning vi gör att det här kommer inte komma. För att de här små modulära små sakerna som de pratar om för kärnkraftverk. Det finns inga sådana på marknaden och Vattenfall säger att det kanske går att beställa några 29, 30, 31 eller något sånt där. Så det kommer inte vara på gång.
Daniel Heldén, tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.